427 Bundesliga-matcher för Bayern München gjorde Gerd Müller, som fick smeknamnet Der Bomber för hur han bombade in så oerhört många mål. 365 stycken blev det på de här 427 matcherna, flest i Bundesliga-historien. Müller som både blev Europamästare och världsmästare i början av 70-talet.
Och om vi hoppar fram några fotbollsdecennier och då når 427 mål i tävlingsmatcher under sin klubbkarriär, så hittar vi en annan stor målskytt. Argentinaren Sergio Agüero, som är Manchester Citys främste målgörare genom tiderna.
Och vi kliver från fotboll till ishockey. 427 som fyra Stanley Cup-vinster med nummer 27 på ryggen. Det kan vi tillskriva legendaren Scott Niedermayer, en av NHLs främsta backar genom tiderna, så är det verkligen. Tre titlar tog han med New Jersey Devils och dessutom en med
Anaheim.
Mighty Ducks, så var det ja. Ja, ah, Scott Niedermayer, vilken lirare. Mm.
427 som i 42 år och 7 månader är det sedan ishockey-VM avgjordes med Göteborg som huvudort. Det blev silver till Tre Kronor som hade en trupp med legendarer som Pekka Lindmark, Thomas Jonsson, Bengt-Åke Gustafsson och Mats Näslund. Men också en personlig favorit i Patrik Sundström. Åh! New Jersey Devils, men dessförinnan såklart Björklöven.
Ja, Sovjets guldlag där också, när jag tittar in på deras laguppställning i den där matchen för 42 år och 7 månader sedan. Den blivande superfemman och medlemmarna Kasatonov och Krutov gjorde sitt första VM. Och man kommer väl aldrig glömma 1-13 som det blev i den avgörande matchen mellan Tre Kronor och Sovjet. 1-13.
Avgörande.
Nu laddar vi för det 100:e Vasaloppet, ett historiskt lopp som många tränar för just i detta nu. Och det vore väl något av en mardröm att tvingas bryta i just det här 100:e Vasaloppet som kommer i mars. Nu vill vi under rubriken Veckans Vasalopp ändå varna för risken, därför att 427 åkare bröt loppet 1963. Det decenniets stora Vasaloppsprofil förresten vann just det racet. Det var Janne Stefansson.
Vi skulle aldrig komma på tanken att bryta ett sporthuset. Här är nu det 427:e snart genomförda avsnittet.
Med Jens Fjällström,
Lasse Granqvist
och Tommy Åström. Kommer straffen som kan leda Malmö FF mot ett 23:e SM-guld. Och straffen ska slås av den stora skyttekungen Isak Kiese Thelin. Om MFF ska ta ledningen i den stora guldfinalen med 1-0. Och han gör det! Är det guldmålet? Det är långt kvar, men här har vi MFF-jublet.
Ja, det blev till slut Malmö FF som vann Allsvenskan 2023 och därmed svenska mästare för 23:e gången i fotbollshistorien. En mycket spektakulär och speciell match på så många sätt. Det var första gången sedan 2009 när IFK Göteborg mötte AIK som de två enda tänkbara guldvinnande lagen i den sista omgången möttes inbördes. Malmö FF besegrade Elfsborg med 1-0 på Eleda stadion i Malmö söndag 12 november. Och det var du, Tommy, som tillsammans i Discovery Plus med Anders Andersson kommenterade det här avgörandet. En match, en tillställning som tog över 3 timmar att genomföra efter avbrott med anledning av ordningsstörningar och brandlarm och allt vad det nu var. Tommy, hur var det att kommentera matchen?
Jo, men det påminner ju mycket om det vi jobbade med då 2009, vi tre. Jag blev så inspirerad inför det hela så att jag tittade tillbaka på hela den sändningen faktiskt inför den här matchen. Större Oj. Delen av sändningen. Det här blev ju dock problematiskt, apropå det du är inne på, Lasse, att, för det är väl det du indikerar där med att det var långt avbrott i mitten på en timme. Och det fick ju också du uppleva igen, för du var ju också på plats på stadion. Och vi ska säga det, att vi sitter ju i Malmö just nu. Vi är alltså kvar här efter den här guldtillställningen. Medan du, Lasse, håller ställningarna i Gustavsberg. Men det här avbrottet gjorde att det var, som kommenteringsmässigt så är det ju svårt också, hur, alltså spelarna, hur är det för dem då? En timme och sen startar andra halvlek. Att koppla på igen och att få upp det hela i det som blev ju en mangling verkligen.
Mm. Jag läste någonting om att det var någon journalist som var från New York Times tror jag faktiskt, som satt på läktaren där i närheten som jag satt. För att bevaka och se hur allsvensk fotboll är, underhållningsvärd och andra sådana där saker. Och jag tänkte just det.
Utrymarenan!
Exakt! Mm. Jag tänkte det, när inte en människa, trots att brandlarmet går och man uppmanas att lämna arenan, så måste ju han ha tänkt, alltså svenskarna, de skiter fullständigt i
de iskallar.
De skiter fullständigt
men,
i
men först måste han ju ha tänkt, what's the meaning of this utrymme?
Ja, just det.
Ja, de körde ju på
men dessförinnan så måste han också ha tänkt under den timmen som är fram till match. För det finns ju då, det här med allsvenskan i fotboll, det är ju så speciellt på det sättet att åskådarna, supportrarna, inramningen, det är både det bästa och det sämsta. Ja. Det fick vi verkligen uppleva den här dagen. För det som händer i en timmes tid, det är ju tifoverksamheter och sådär ifrån MFF-supportrarna som är av sällan skådat slag. Och det pågår alltså i princip en timme. I den tiden måste han ha häpnat ja. Av positiva saker och sen hände negativa saker.
Hoppas att det bara knattrade i hans tangentbord under den tiden, för det var ett magiskt, en inramning och ett tifo som levde.
Ja, helt
och där hela arenan var involverad och där hela arenan stod för tifot. Det är sällan man kan få det under så lång period med så bra samstämd sång. Så det är imponerande. Men det värsta, som du säger, finns också publikt.
Viktigt meddelande. Viktigt meddelande. Brand har utbrutit i byggnaden. Lämna omedelbart byggnaden genom närmaste utgång. Använd inte hissarna.
Märklig situation som kommentator, att det har hänt förut faktiskt att man då sitter kvar och kommenterar överhuvudtaget när det går ett brandlarm, alla ska lämna arenan, alla är kvar på läktarna mer eller mindre, alla utgår ifrån att fyrverkeripjäsernas rök bara lett till ett falsklarm. Det är ju inte precis det man lärt sig i skolan och man är på ett hotell och så vidare. Så det där är inte bra, alltså apropå barn som tittar på sändningen och så vidare. Men vi kan väl återkomma strax till det problematiska på läktarplats och här nu då kanske några sportsliga intryck.
Jag har två reflektioner efter den där guldfinalen. Och den ena är, när man i jagande läge, alltså Elfsborg, inte släpper handbromsen, så förstår inte jag, när ska man då släppa handbromsen? Det finns två hörner där man har möjlighet att ta upp sin målvakt och ge det chansen, där man inte ger det chansen. Spela en mot Isak Kiese Thelin, skicka upp en extra mittback. Jag vill se den typen av matchcoachning i slutminuterna. Då kan man säga, när man sen går in i omklädningsrummet, och det må vara med 0-2 i baken, vi gav det chansen. Det är ena reflektionen. För det behöver man vara förberedd på när man går in i en direkt avgörande match. Den andra grejen är, jag tycker MFF spelar en fotboll med en identitet i år som jag inte riktigt har sett tidigare. Och jag är faktiskt överraskad att man kommit så pass långt som de har med Henrik Rydströms sätt att spela fotboll. Jag trodde de skulle bli 3-4 i den här allsvenska säsongen. Så jag är mer överraskad att dem.
Trots att man har sådana överlägsna resurser.
Det blir lätt att man bara ser till resurserna. Men man ska spela fotboll på ett helt nytt sätt. Med en till stora delar helt ny trupp. För om du tittar på den startelva som startade den här sista matchen och jämför med hur många av dem var med och spelade fotboll förra året i Malmö FF till exempel, så det är nästan ett nytt lag. Så jag är mer nästan överraskad över hur långt de har kommit och att det räckte hela vägen till guld än att det var faktiskt Malmö FF som slutade som guldvinnare.
Jag tänkte på det här med tränare du sa om, ja, det var Jimmy Tillin och svenska tränare syftade på. Då tänker jag på årskrönika 1996 som jag och Christian Olsson gjorde på Radiosporten.
Ja.
Gäst där var ju Ernst-Hugo Järegård.
Oh.
Och då frågade vi, hur kommer det sig att svenska lag inte lyckas bättre? Är tränarna inte skickliga nog? Då sa han då, som rimmar lite med det du sa nu, de är inte galna nog. Det var lite det du menar, va?
Det som man säger att för att bli en riktigt, riktigt bra tränare behövs åtminstone 10% galenskap.
Ja, exakt. Har du rätt, Ernst-Hugo?
Den galenskapen tror jag Ernst-Hugo eftersöker.
Men när ni nämner Ernst-Hugo Järegård så är det ju en av Sveriges främsta skådespelare genom alla tider. Tänk att han så oerhört noggrant bunden till manus pratar om galenskap. Mm. För vad är galenskap? Jo, det är att ligga utanför ramarna. Ernst-Hugo, vi älskar dig.
Vi ska kämpa, vi ska ge. Allt det vi har, vi ska ta. Guld igen. Wow. Oh. Wow. Wow. Vi ska kämpa, vi ska ge allt vad vi har. Vi ska ta guld igen. Vi ska kämpa, vi ska ge. Oh, oh, oh. Allt det vi har. Oh, oh, oh. För guld, det ska vi ta.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sporthuset 427.
Jag tycker det är viktigt att hylla mästare. Det är oerhört viktigt att tala om att de som har vunnit är i det här fallet då Sveriges bästa fotbollslag på herrsidan 2023. Så stort grattis till Malmö FF. Och framför allt, de var uträknade och knockade så som det såg ut söndag den 5 november. De fick en chans till och de tog den.
Mm.
Jag vet det här med straffarna, jag vet det här med avbrotten, jag vet. Men på sista raden, när domaren blåser av, då är det över. Så mitt plus går till Malmö FF, mitt plus går till Henrik Rydström, mitt plus går till organisationen och arrangemanget i Malmö under hela säsongen. Mitt plus går till Isak Kiese Thelin. Han måste ändå göra mål. Det spelar ingen roll om straffen var fel, det spelar ingen roll om det skulle vara en straff i första halvlek, det spelar ingen roll om det kom 14 bengaler, om näten var där eller inte och så vidare. Han måste göra mål.
Mm.
Och han gör det. Grattis Malmö.
Och han avslutade med att göra mål 3 matcher i rad, Isak Kiese Thelin. Och
började bra, slutade bra.
Ja, och allsvenskans skyttekung. Och han visade på det sättet att han avslutade nästan som mest värdefulla spelare, kan man väl säga, i den här guldstriden. Men annars, nu har du precis kritiserat Jimmy Thelin lite när det gäller det taktiska. Men
Får jag bara flika in en fråga där?
Ja.
Hur många avslut, Tommy, du har koll på det där. Hur många avslut hade Elfsborg på mål i matchen mot Malmö FF i guldmatchen?
Det var väl ett bara, tror jag.
Om ens det. Det är ju lite grann det du var inne på, Jens, nämligen att de hade inte något ytterligare att komma med när det verkligen krävdes. Det blev liksom ingenting. Och jag såg ju till och med en hörna på tilläggstid som gick bakom förlängd mållinje och blev inspack och så vidare. Och jag tycker den här frågan är viktig när vi ska surfa in på, för du börjar nämna Jimmy Thelin. Jag vill bara chippa in den här. Tänk på spelare, ledare och föreningar, fans i Elfsborg. 5 november, Degerfors hemma. Det går inte att prata om den här säsongen och det stora SM-silvret är ju stort och litet silver i fotbollen av någon anledning. Men det går inte att prata om det utan att vara medveten om vilken situation Elfsborg hade. Och de sumpade. Men precis som Malmö har de en chans till. Och då har de max ett avslut på mål. Det är liksom inga vackra saker. Men de hamnar ju dessutom i, förutom den mentala kollapsen mot Degerfors, för det hävdar jag att det är, för, mental segerkollaps i alla fall. Och förutom att de skulle haft en straff i första, det är ju till och med domarbasen överens om. Förutom att en del tycker att den här, de fick emot sig, den andra var fel. Förutom det så landar de säsongen rakryggat. De tar förlusten utan att spotta och fräsa allt för mycket. Jag trodde de skulle gå ut till Fredrik Reinfeldt, förbundsordförande som stod och delade guldmedaljen, och lappa till han som ansvarig för domartillsättningen. För så förbaskade hade de rätt att vara. Men det var de inte. Utan de tog rakryggat, menar jag ändå.
Jag, ja, det var det Stefan jag skulle Johansson komma till när det gäller Jimmy Tillin. För jag träffade honom nämligen vid utanför tv-bussen som av någon outgrundlig anledning kallas buss fast det är en lastbil. men då i alla fall så då sa han att han har aldrig varit med om något liknande när det gäller hur många Elfsborgsspelare som grät öppet i omklädningsrummet. Grät hejdlöst. De var knäckta. Men han var så stor där utanför. Och han, klart han fick inte ihop ekvationen med domsluten och så. Han sa, det är väldigt, väldigt tufft. Men han stod upp där, han mötte allas blickar, han gömde sig inte. Och jag kände bara att så som han uppträdde där utanför, med tanke på den bitterhet och den sorg som måste finnas, chansen kommer kanske aldrig tillbaka. Chansen kommer kanske förmodligen aldrig tillbaka till och med för Jimmy Tillin. Vi får se. Så tycker jag bara att han var en oerhört, oerhört stor idrottsledare. I 38 år, så länge hade Hammarby väntat på den här gulddagen på damsidan. 2-0-segern mot Norrköping. Ja, det var stor dramatik där också. Ju. Det var ju nästan identisk snäv målmarginal som det var för Malmö FF på här sidan. Häcken hade behövt vinna med mer än de där 4-0 som de vann mot Piteå. De hade behövt göra 6 mål. Och så var det Madeleine Janogi, landslagsspelaren, som gjorde båda målen. Snacka om guldhjälte. Inför över 8000 åskådare, där merparten ju var tillresta Bayern-supportrar.
Hammarby, cupmästare, SM-guldvinnare. En enormt stark säsong bakom sig. Och en långsiktig satsning som har burit resultat.
På ganska kort tid också, va? Har den lyft?
Man får nog låsa att några år är förhållandevis kort sikt. Men det är ändå över ett par år.
De gick väl upp till säsongen 2021. Så det här är deras tredje säsong i damallsvenskan från att de kom från ettan.
Ja. Pinones Arce, tränaren, får man lyfta på hatten och säga otroligt bra jobbat. De har varit kloka i sin värvningsstrategi, fått hem erfarna spelare, också satsat på unga spelare, har spelat den, får man nog lov att säga, mest attraktiva fotbollen i allsvenskan. Det är inte alltid man lyckas kombinera det med att också vinna den samma. Så, och med det publika tryck som finns runt omkring Hammarby Cup, SM-guldvinnare, attraktionskraften är ju på topp just nu. Så det ska bli väldigt intressant att se hur de klarar av att förvalta det här. Vi är vana när allsvenska klubbar på här sidan gör en väldigt bra säsong. Då försvinner 4-5 spelare ut till andra länder och nya klubbar och uppdrag. Om Hammarby kan fortfarande behålla Pinones Arce som en tränare, till exempel fortsätta och ha kvar Madeleine Janogy som är en bärande spelare för dem, för att på så sätt från den plattform de har nu kunna ta sig ytterligare en, för då kan de helt plötsligt vara med och konkurrera ute i Europa, vilket svenska klubbar även på damsidan har det kämpigt för tillfället. Häcken sliter, Rosengård sliter med Champions League-spel. Det hade varit oerhört intressant att se om de klarar av att bygga vidare, så det inte det här blir nu bara någonting som trillar i spiller.
Nu säger ju de flesta, oj vad det här betyder mycket för damallsvenskan och för damfotbollen i Sverige, att Hammarby, den här publikmagnet, lyfter. och att det kommer lyfta med sig andra. Men vi har haft Mia Eriksson som gäst här, fotbollsanalytiker verkligen på damsidan, och som har verkat länge inom Linköping. Och hon är ju lite mer tveksam.
För att ja, Hammarby är unika och de ska ha all cred för det de gör i sin förening. Men kan andra klubbar som slåss eller fightas mot den här utmaningen, kan de identifiera sig med det? Är det ens möjligt att göra som Hammarby? Förstår ni? Man måste någonstans, ska man inspirera någon, då måste man kunna känna igen sig i någonting. Man måste hitta korn av någonting där jag kan känna att ja, men här kan jag identifiera mig. Och det är där, det är den liksom, där tappar man mig som har med Linköping att göra. För jag vet inte, hur ska vi kunna identifiera oss med Hammarby?
Vad säger du om Hammarbys roll här som någon slags lokomotiv eller inte?
Om man tittar på hur damallsvenskan och damfotbollen har sett ut historiskt, Öxabäck, Jitex, man får nog lov att säga Vittsjö, Rosengård, om man pratar om dagens klubbar i damallsvenskan.
Mm. Umeå tidigare.
Umeå tidigare. Det vill säga de som inte har den här verksamhet som som de kan ta stöd av. Då kan man säga att tittar vi historiskt bakåt i tiden så kan vi säga att nej, då kan man inte göra det. Men tittar vi framåt och så ser vi Malmö FFs damer som är på väg upp, IFK Göteborgs damer som är på väg upp, Norrköping som är där, AIK som går upp, Djurgården som finns där, så tror jag faktiskt att det finns klubbar som kan ta rygg och göra på det som Hammarby har gjort. Det vill säga göra en riktig satsning på damerna och kan ta nytta och dra nytta av det intresse som finns kring klubben. Jag tror inte att det är rakt av samma publik som kommer att gå på bägge, men det kommer att finnas en överlappande publik.
Man såg ju lite på planstormningen här på lördagen att där dök det också upp typ en barnvagn och sådär.
Ja, men det är helt underbart. det är helt underbart. Det är en mer blandad publik, och jag tror faktiskt att det skapar en bättre stämning på arenorna, en mer blandad publik.
Ja, och låt det vara så. Den viktigaste delen av supporterkulturen ska vara att välkomna alla.
Det ska bli spännande att följa i alla fall vad Hammarbys publikskjuts, för det kan vi inte snacka bort inom damfotbollen, hur det kan, för det har vi sett på här sidan faktiskt, att det ändå har smittat av sig på andra klubbar som
jättebra.
Har fått bättre publiksnitt tack vare att det har funnits några storklubbslokomotiv. Vi får se hur det blir med det.
Högt i tak i sporthuset.
Det är viktigt tycker jag att vi inte lämnar spelåret 2023 utan att lyfta den diskussionen som kommer att vara löpande under fotbollen under vinterhalvåret här, nämligen vad man ska göra åt alla ordningsstörningarna. Och det får inte på något sätt normaliseras. Alltså att en guldfinal, för det var ju det handlade om i Malmö, får en paus mellan första och andra halvlek på en timme. Det måste ju faktiskt belysas på något sätt, och pausen berodde ju på att man försökte elda upp ett nät vid Älvsborgs-supporterna som polismyndigheten hade sagt som förutsättning för att ni ska få arrangera den här fotbollsmatchen Malmö FF, så ska det vara ett nät kring supporterna som inte kan storma in på planen och orsaka bråk efter match. Det eldar man bort helt enkelt med bengalers hjälp, vilket ju innebär att det blir rätt knepig situation hur vi ska starta spel igen här utan det här nätet då. Dessutom en omfattande rökutveckling från Malmö-sidan när de hade gjort klart det här med nätet och skulle börja lira igen. Ja, ni kan det där, då gick brandlarmet och så blev det, så det var en timme stopp. Och då menar jag så här att spelare, ledare, personer runt om fotbollen måste inom sitt sätt att uttala sig tänka på vad man säger för att sätta press på de som är runt dem som kommer att tända en eld eller kasta en banger eller kasta en bengal på någon annan eller vad det är. Och då är, tycker jag, lagkaptenen i Malmö FF Pontus Jansson ett gigantiskt föredöme.
Han som fick lyfta bucklan ihop med den tidigare lagkaptenen Anders
Christiansen. Ja, det var ju så fint. Det var ju så fint.
Som ju tvingades avbryta säsongen på grund av hjärtproblematik.
Efter matchen får Malmös tränare Henrik Rydström frågan i Radiosporten vad han säger om bekymren och det här långa avbrottet och så vidare. Och då svarar han skämtsamt så här: vi var förberedda på det, alltså ett långt avbrott. På något sätt får man ännu mer för pengarna, säger han skämtar lite. Det blir ju långa matcher. Den atmosfären som våra supportrar skapar är det jag fokuserar på, det sa han till Radiosporten. Varpå Jon Persson och Johan Elmander, de båda experterna på Radiosporten, gick till ganska kraftigt angrepp mot Rydström och säger: nej, men ta avstånd Henrik, det måste du ju kunna göra. Och Jon Persson betecknar Rydströms kommentar som nästintill idiotisk. Det menar jag är fel sätt, nu tänker jag på Rydström, att vara ett föredöme i den diskussionen som har med beteendemönster att göra. Och då menar jag att Pontus Janssons kommentar efter matchen kring det här avbrottet, och då riktar han sig ju mest till de som tände upp all den här röken som bildades och orsakade brandlarmet på ledarstadion. Va? Då säger Pontus Jansson så här: det här är inget jag kan stå bakom. Jag tror inte ens att de själva kan göra det. Att det inte är bra, det förstår alla. Det är en viktig sak, för det finns så mycket fint med vår läktarkultur. De här mörka sidorna måste vi jobba gemensamt med, för de har ju eskalerat med åren.
En applåd.
Pontus Jansson. Föredömligt sagt. Pontus Jansson, du fattar vad det här handlar om. Svensk fotboll har någonting unikt, det ska vi värna. Och vi ska tillsammans gnugga för att ta bort det som inte vi vill ha som en del av vår läktarkultur.
Jag tror det många fastnar i när det gäller den här frågan är att de känner sig inte helt bekväma i på vilket sätt de ska uttrycka sig.
Du tänker spelare och så, eller?
Spelare, Henrik Rydström också. Mm. Och vill inte stöta sig med de goda krafterna. Pontus Jansson har med sitt supporterskap en insyn i hur supportrarna tänker, som ganska många andra saknar. Och det är därför han klarar av att uttala sig. För han känner sig bekväm. Han känner sig bekväm och han bottnar i ämnet. Och därför så kan han säga, och det här är ju med andra ord alltså, vi måste få bättre kunskap så att vi kan fördöma de som ska och det som ska fördömas och göra det på ett bekvämt sätt. Och så att man inte, för att safea, inte säger någonting och därför inte på ett tydligt sätt tar avstånd. Vi behöver ta avstånd, men då behöver vi också botta i ämnet. Mm.
Jag pratade om inför att vi ska vinna idag, ska vi ge oss en stor chans, så måste vi göra det ihop med läktarna, ihop med fansen och skapa någon form av inramning där det blir tufft för Elfsborg. Och stämningen som vi har på uppvärmningen är något av det sjukare jag har upplevt. Och även första halvlek är bra och andra halvlek är känslan att fortsätter vi bra så kommer vi vinna. Men så händer allt det som händer. Så det är speciellt. Jag och alla mina år utomlands har aldrig varit med något liknande där man spelar en match som varar i nästan 3 timmar.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Var med i diskussionerna i Sporthuset tillsammans med oss via vår hemsida sporthusetpodcast.se där ni kan skriva lite längre och vi läser allt, bara så ni vet det, eller sociala medier också då, exempelvis Twitter X där en lyssnare vid namn Thomas Karlsson skrev så här: jag retar mig på ett uttalande i tv-studion efter guldmatchen. Alexander Axén sa att en tabell aldrig ljuger. Men om inte MFF fått en felaktig straff hade ju Elfsborg vunnit allsvenskan. Synpunkter på det? Och ett svar i två delar här då som jag tänkte på. Nummer ett är att det är klart att de här straffsituationerna ställer allt på sin spets när det blev så jämnt i serien sista matchen. Men många tyckte ju att Glenn Nybergs utdömda MFF-straff var inkorrekt, men domarchefen Stefan Johannesson gick ut efteråt och sa att men det här är rätt. Kiese Thelin är först på bollen, Elfsborgsspelaren kommer med dobbarna före, det är en straff, ingen tvekan. Och då tänker ni nu att en domarchef försvarar väl alltid domarna, så de säger väl alltid så här. Men då sa han faktiskt så här om situationen tidigt i matchen då Elfsborg inte fick straff: är det straff? Ja, självklart ska det vara straff. Det är ju inte en tröjdragning ens, det är mer än så. Hela tröjan åker av, men bollen har försvunnit ur situationen och alla, även Glenn Nyberg och hans assisterande, riktar uppmärksamheten då åt ett annat håll. Så den är svår att se direkt där och då. Hade vi haft, säger Johannesson, och jag orkar knappt säga det, säger han, var, så hade det med stor sannolikhet blivit straff. Och sen så nummer två vill jag lägga till här bara också då, att man ska ju komma ihåg exempelvis omgång 28. Elfsborg borde fått en utvisning mot IF Göteborg. Det missade domarna, kvarten spelad. De vann den matchen. Det hade blivit svårt att vinna den matchen annars. Och det är väl sådana saker då, olika typer av detaljer som avgör under en hel serie som leder fram till det här uttalandet, en tabell aldrig ljuger. Men sen är det ju också så att det är så extremt lite som skiljer. Alltså bara två mål i målskillnad, samma poäng. Och det där hojtade du till om häromdagen, Lasse, till mig här. Alltså att det är just målskillnad som avgör när det blir samma poäng.
Jag tycker inte målskillnad ska få avgöra en allsvenska i fotboll, vare sig på dam- eller herrsidan. För det var ju precis samma sak på damsidan. Det var ju också bara ett par mål som skilde. Mm. Jag tycker inte målskillnad ska få avgöra. Jag förordar omspel. Och det är på nationalarenan för damerna. Är det gamla Ullevi i Göteborg som gäller, och för herrarna Friends Arena i Solna som gäller. Och det är på fjärde dagen efter det att man har spelat den avgörande omgången. Och matcherna ska starta klockan 19:30 exakt.
Bra. Bra att du gjort i ordning i hela
schemat. Det vi tar höjd för på 19.30, det är också köerna, vet, så jag har tänkt på allt. Men, och är det så att det är ett Göteborgslag inblandat så på damsidan, BK Häcken till exempel, så skulle man spela på Friends istället. Och är båda Stockholm och Göteborg möts i den här finalen, ja, då får man ju använda en tredje alternativ, typ exempelvis Malmö då, och spela på Eleda-staden eller något liknande. En helt avgörande match på det sättet. Jag tycker svensk fotboll har visat genom den så kallade build-upen som var för den här matchen i Malmö, att det här gillar man. Därför att det var väl den stora skillnaden mot 2009. Det var väl ännu mer snack och diskussion inför den här matchen då. Genom allting som hetsades på.
Jo, men samtidigt har ju spelläggarna, nu hoppar vi ifrån lite det här, vad som ska avgöra om det är målskillnad, gjort allt för att undvika den här typen av matcher just på grund av ordningsstörningar. Så vi, liksom ja, vi kommer tillbaka till det, vilket är väldigt synd nu, för det är ju klart det är oerhört häftigt, precis som i hockeyn eller liknande, att ha en helt avgörande match.
Men jag säger att allsvenskan i fotboll ska inte kunna avgöras på målskillnad. Vad händer det? Är det 2 gånger på 10 kanske eller något sånt där? Jag kan inte, men det är ju inte målskillnad varje år i alla fall.
Nej, det var 2021 också, då Malmö vann på målskillnad för AIK.
Ja, och dessförinnan. Men alltså, och då menar jag så här, att chippar du in det här med inbördesmöte dessutom, så ökar ju sannolikheten att det inte ska hända än en särspelsmatch. Men tänk vilken grej det vore, hörni. Kan vi inte ta och vaska alla de här menlösa invändningarna nu och säga att det här är ju en suverän idé,
ja,
alltså.
Ja, vi kör på. Omspel.
Jag börjar fundera på, känner man inte igen det här från något annat land?
Jo, men
är det Italien? Ja. Jag tror det är Italien där omspel.
Vi har mycket att lära av italienarna.
San Siro, Lasse. San Siro. Oh.
Oh. Hur var det på San Siro förresten?
Ja, det var brutalt.
Det var, ja, ni, har ni ändrat er kring topp tre?
Man kan säga, om listan inte hade gjorts innan besöket, så hade nog San Siro varit på topp 5, kanske till och med topp 3. Det var väldigt, väldigt, väldigt trevlig inramning i en tid.
Jag såg ju Monica där med espresso och kaffet, ni skickade bild.
Jag tog upp det här med arena-ranking med henne. Och då sa hon det, San Siro, very old. Så hon tyckte att det var rätt slitet alltså. Så att, jag fördjupade mig inte, vi hade inte den ömsesidiga språkliga förståelsen mellan varandra. Men jag fördjupade mig inte i och förklarade vilken placering det var, att vi hade 6 topp och några utanför och vem som skulle vinna så där. Det gjorde jag inte, men hon tyckte att det var lite äldre förutsättningar.
Ska vi bränna av hela topp 3 på er lista nu då? Alltså, bara för att förtydliga, är det här Europas främsta arenaupplevelser? Eller är det de främsta i just Champions League?
Det har blivit just Champions League. Så det finns faktiskt utrymme till att göra ytterligare lister som inkluderar andra. Men det här var arenor som jag och Lasse har färskt i minnet.
Nu när ni har varit iväg och bevakat.
Och som vi mycket väl kan hamna på rätt snart också. Så Champions League arenor.
Det kan finnas någon slamkrypare ute i Europa som inte är med på den här listan, som vi kan ta på en egen, utanför Champions League, Europas lista. Det påminner om min, den här pingislistan, Lasse. när det är väldigt detaljerade kriterier.
Jo, men det finns så härligt många människor som vill vara noggranna med kriterier. Ja. Jag är faktiskt en utav dem. Ja. Och då kan man ju konstatera att då vill man ju skriva kriterierna så brett som möjligt, så man kommer undan kritik. Va? Och vi kanske behöver lägga till ett par rader på vår definition av den här listan. Men icke förty så kan jag berätta att på 6:e plats var det Rams Arena i Istanbul, Turkiet, Galatasaray. Va? På 5:e var det Allianz Arena München. På 4:e Signal Iduna Park, Westfalenstadion Dortmund. Och vi har topp 3 kvar.
Sporthuset listar. Nu kommer hela pallen. De 3 främsta arenaupplevelserna i Champions League-fotbollen. Enligt Lasse Granqvist och Jens Fjällström. På 3:e plats.
Färsk, nyupplevd upplevelse på St. James's Park. Glöm inte bort det där S-et. St. James's Park i Newcastle. Där jag tycker att publik och spelare lever i symbios när man når topparna. Och det var en sån topp när jag och Lasse var där senast och såg Newcastle vinna mot PSG. Och det var i varje cell av matchen som publiken var med. Om det så var att vinna ett inkast, om det så var en nick som försvarade eget straffområde, såväl som en offensiv attack. Alltså det var en inlevelse i fotbollens och matchens alla delar som jag vet i tusan om jag upplevt så tydligt någon gång tidigare.
Topp 2 på 2:a plats på arenarankingen.
Har ni varit där och upplevt stämningen när den är så där som den bara kan vara kanske på just den här arenan, då är det självklart att det ska upp till en medaljplats. Tvåa på vår lista är Anfield i Liverpool. Och har ni gått längs Anfield Road, kommit fram till arenan och längs den här vägen fram uppfattat och känt hur atmosfären successivt bygger upp, och när de första tonerna och takterna, för det går inte att vara på den här arenan utan att förstå vad just Gary and the Pacemakers musikala insats betyder. När ni hör de första takterna och publiken ställer sig upp och halsdukarna åker upp ovanför roten och det blir You'll Never Walk Alone, då känner man att den här arenan kan bara besegras av det som troligtvis inte bara är Europas utan världens bästa stadion.
Smärtan i sången när de sjunger You'll Never Walk Alone är obeskrivlig.
You'll Never Walk Alone, bonanza i våra avsnitt om supportersånger förstås, där den är dominant i avsnittet som handlar om internationella klubbsånger. Men nu handlar det om nummer ett. Det är alltså en arena som slår Anfield. Nu kommer beskedet, Champions League-arenan nummer ett.
Vi åker alltså till Spanien, och vi åker till Spaniens huvudstad där Santiago Bernabeu finns inbäddat i kvarteren i förhållandevis relativt centrala delar av Madrid. Med andra ord, man går dit. Man tar fikat, man tar tapasen på vägen dit. De har dessutom nu renoverat det här mästerverket. För det är ett mästerverk i att rama in en fotbollsmatch. För det är banne mig så de här läktarsektionerna är som ett... Det är som en vägg som reser sig upp till himlen. Det är en vägg som reser sig upp till himlen och ramar in och sluter in ljud och allting. Och som arena måste jag säga att jag vet i tusan om det finns någon arena som är bättre byggd för att ta hand om fotboll. Och om det dessutom är Europas genom tiderna mest framgångsrika lag som spelar en fotboll där med de härligt vita tröjorna på sig, så är det... Det är historia, det är kvalitet, det är allt jag vill ha när jag går och ser en fotbollsmatch. Soy luz, soy belleza, el grito que aprendí.
Men det finns en form utav Real Madrid-vrål som uppstår i mycket speciella sportsliga omständigheter. Och mitt exempel, det är från åttondelsfinalen i Champions League här om året när Real Madrid låg under med att förlorade matchen i Paris med 1-0 mot PSG, och PSG tog ledningen i Madrid med 1-0. Mbappé förstås båda gångerna, då tänkte man det här är över. Sen slarvar Donnarumma med bollen och det blir 1-1, och helt plötsligt från det läget när 1-1 målet görs så inträffar någon sorts grundläggande supervrål in i arenan. Varje gång de är i närheten av bollen bara, det bara trycker upp mer och mer. Nackåren reser sig på mig. Och kort därefter kommer 2-1, och vad händer då tror ni? Ja, det blir ett ännu större vrål varje gång de är i närheten av bollen. Och 3-1 kommer också till slut, och då blir det Real Madrid som går vidare. En fullständigt oemotståndlig publikinramning.
Är så fint med lista. Genomarbetad. En lysande jury, upprepar det. Estadio Santiago Bernabeu, där vi faktiskt har kommenterat en EM-kvalmatch ihop också, Jens, kommer ihåg det, mellan Spanien och Sverige. Det blev 3-0 till Spanien.
Ja, ganska så snabbt avstädat var det. Så det var svårt att jaga upp hoppet i den matchen att Sverige skulle vända, måste jag säga.
Det var nog mitt enda besök där, tror jag. Nej, jag håller med faktiskt om att den är så... tight och hög Bernabeu. Och sluter samman, det är oerhört, oerhört häftigt.
Ja, en mosaikvägg.
Sporthuset sponsras av Hantverksdata, smidiga logistik och administrativa lösningar för just din hantverksbransch. Och vi säger inte bara grattis nu till de 100 000 hantverkare som varje dag får hjälp av Hantverksdatas app och webbaserade system. Vi säger grattis till Hantverksdata.
Fyller de år?
Det är så att de har blivit en av de slutgiltiga 10 finalisterna i en av världens största och mest prestigefulla utmärkelser för entreprenörer.
Ja, ja, oj!
EY Entrepreneur of the Year 2023. Och de är alltså framme nu i den regionala finalen, ska vi säga, i Stockholm. Det kanske är tuffast konkurrens där, jag vet inte. Tävlingarna arrangeras i 60 länder. 500 nomineringar från hela landet. Entreprenörerna har utav juryn utsatts för en extern oberoende jury, ständigt dessa juryr, som består av nyckelpersoner inom det regionala näringslivet. Och om de vinner här och dessutom vinner den nationella finalen, då får de åka med Hantverksdatas koncernchef Mikael Viotti i spetsen hela vägen till finalen i Monte Carlo.
Wow.
Jag ska dem till Monte Carlo, kanske de kan låta med någon som får åka med också. Någon av oss kanske kan ta, jag menar, det är väl ett fint besök på kasinot där med en.
Ja, vi är väl en del en av liten fin,
är vi inte det?
I alla fall just då.
Ja.
En liten fin vodka martini i smoking och sådär, glida in på kasinot och kolla läget.
Och tack Hantverksdata för att ni är en del av sporthuset.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Veckans surr.
Idrottsakademins nomineringsjury sammanträdde för en vecka sedan faktiskt prick. Och i början på den här veckan så presenterades också de nomineringarna. Men undertecknad var för första gången sedan idrottsskalan inleddes inte med på jurymötet. Samma morgon klockan 6 var jag tvungen att skicka ett mejl till ansvariga och sa att jag på grund av hög feber faktiskt inte kunde närvara. Fördelen med det är att man kan ligga i soffan och växla mellan olika... Ja, det stämmer, så att jag kämpar på här. Men de lyckades ha ett möte ändå. Troligtvis det bästa någonsin. Men det finns ju en del diskussioner såklart kring det här. Och för att lugna alla sporthuset vänner som följer Tommy Åström i spåren så är Isabel Haak nominerad till årets kvinnliga idrottare, men det är konkurrens med flera. Och för att lugna er som eventuellt också följer Tommy Åström i hans avvoga inställning till längdskidåkning, så var det överraskande få längdskidåkare nominerade, nämligen alls.
Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Jag har inget emot längdskidåkning. Men däremot så vet ju ni som har lyssnat på Sporthuset att när det handlar om en proffsjury så tycker jag att världskonkurrens och idrottens storlek ska bakas in rejält i värderingen. Folkets pris, rent känslomässigt, proffsjury, titta noga på konkurrenssituationen. Därför givet Isabel Haak, en av världens främsta volleybollspelare. Ännu mer givet nästan simmaren Sara Sjöström, som återigen blev världsmästare, en av tidernas främsta simmare i världen. Sen blir det svårare. Alltså världsmästare i orientering, skikross, längdskidåkning, skidskytte. Hur ska man värdera de här sporterna? Jag menar, publikintresse, medialt intresse, antalet aktiva. Det är svårt, men det är ju en rejäl diss. Den är ju noterbar från juryn när det gäller svensk längdskidåkning på damsidan, som svarat för tidernas främsta medaljmästerskap och peta dubbla världsmästaren Ebba Andersson från den här kvartetten. Och samma får man säga då med Hanna Öberg i skidskytte. Men sen kan jag också gilla det här med att sporter där man inte får så många chanser att lyckas i olika närbesläktade distanser, som skikross med Sandra Näslund. Hon har ju bara en enda chans individuellt. Misslyckas hon där så kommer liksom ingen annan chans några dagar senare individuellt. Och som när Sanna Kallur rammade första häcken i OS, så får hon liksom inte en andra chans att ta guld på 80 meter häck 3 dagar senare. Och här känner jag kring Sebastian Samuelsson, apropå just det. Han blev ju nominerad bland årets manliga idrottare. Han inledde ju VM med fiasko och sen lyckades han senare bli världsmästare. Det är ju en fin dramaturgi, men då har han ju gjort någonting dåligt och sen gör något bra. Och ja, jag tycker liksom att Erik Karlsson går långt före honom. att vara världens främsta hockeyback, NHL, den snö- och isport ishockey som får anses vara den största i världen nästan oavsett hur man mäter, och att bli utsedd till det och gå över 100 poäng i produktion i NHL, en självklar nominering för mig. Men här vet vi ju också från Bragguldet också att Zlatan Ibrahimovic har ju aldrig prisats exempelvis, att det är en svensk tradition att inte lyfta ut individuellt skickliga lagidrottare ur lagen och hylla dem. Mm. Och där är ju då, ja, där är ju Bella Haak nu ett fint undantag.
Men det är en intressant diskussion det här med individuell kontralag faktiskt. Mm. Det är det faktiskt. Den skulle vi gärna kunna fördjupa oss i vid något annat tillfälle. Men jag vill för övrigt, galan är 22 januari. Friends Arena i Solna gäller. Oj, är det Friends och inte Avicii? Nej, Globen Avicii Arena byggs om och därför är galan flyttad till Friends Arena. Så är det.
Jag är olyckan, olet olyckan.
Olyckspåsen i sporthuset.
Oled olyckan.
Olyckan fick stanna hemma. För istället är kärlekspåsen tillbaka på sin hemmaplan. Vi är ju nära Rosengård nu.
Ja, nu är vi väldigt nära.
Oj, vad den trivs.
Ja,
Eva-Lena Hedestig nästan kvista förbi henne här
faktiskt,
på vägen hem.
Faktiskt, får se till att göra det vid tillfälle.
Men då är det ju så att...
Kvista förbi är ett härligt uttryck förresten.
Ja, vi drar en lapp om en stund i kärlekspåsen, ja. Men du har tagit dig an uppgiften.
Olyckan i form av överfall.
Brutala överfall till Vi nöjer oss inte med överfall, vi tar brutala överfall. Varsågod Jens att hitta en väg genom detta.
Mm. Tack så mycket.
Bonneval de Platini pour Batista. À côté.
Aïe, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Et encore une fois, Schumacher.
Il a pas fait le voyage.
Non, regardez où il va mettre son pied, Schumacher. Regardez.
En brutal fysisk attack på en person som inte är beredd på det. För mig är ett överfall på en idrottsarena en händelse som gått bortom eller som går bortom sportens bestraffning. Det vill säga, utvisning och avstängning räcker inte till. Generellt kan man säga att samma regler gäller i princip på en hockey- eller fotbollsplan som utanför en busshållplats eller på torg. Men genom att delta i en hockeymatch, om vi tar det som exempel, så kan man anses ha samtyckt till visst våld. Likt, är man med i leken får man leken tåla. Det här innebär inte på något sätt att en sportarena är en fredad zon, och det finns fall där brutala överfall har prövats rättsligt. Med all rätt, men sällan med speciellt särskilt kännbara straff. Jag kommer att ge några exempel. Jag kommer att börja i hockeyns värld och jag börjar 1981. Vi befinner oss i Umeå. Vi är på Tegsidan, vi är på Isladan, det är mitt kära Björklöven det gäller. Vid den här tiden jobbade min pappa med Björklöven, så jag hade förmånen att efter match kunna få smyga ner till omklädningsrummet, komma in där, framförallt om det var segrar såklart, när alla var glada, känna lite svettdoften där inne och känna mig som att jag var en liten del av det, som att jag nästan kände spelarna en del. En av spelarna var Lennart Norberg. Han är nummer 16 på ryggen. När jag spelade i Björklöven som liten knatte så hade jag nummer 16 på ryggen. Så det kändes som att det fanns en connection där. Det var någonting speciellt. I den här matchen som jag pratar om nu möter Björklöven Djurgården. Två spelare kommer från varsitt håll. Lennart Norberg och Peter Wallin. De är på väg att passera varandra och hade absolut inte behövt kollidera med varandra. Men när de passerar varandra så sätter Peter Wallin upp klubban och crosscheckar Lennart Norberg i ansiktet. Ansiktsfraktur, okbenet intryckt, ögat mer eller mindre i en ny position. Alltså ni skulle se bilderna på Lennart Norberg efter det. Helt uppsvälld, blåslagen. Och från den dagen har jag ogillat Peter Wallin. Fast jag har träffat honom i Djurgårdssammanhang, fast han verkar trevlig. Nej, jag kan inte förlåta honom för den handlingen, för den fega crosscheckingen som han satte upp i ansiktet på Lennart Norberg. Ett exempel på ett brutalt överfall. Nästa är till och med ännu värre.
They say the wheels of justice grind slowly, and no one knows this better than Steve Moore. 10 years after his NHL career was cut short because of an on-ice attack, and 8 years after starting court proceedings, today, finally, some closure as an out-of-court settlement was reached.
Vi pratar Todd Bertuzzi och vi pratar Steve Moore. Steve Moore i Colorado Avalanche, Todd Bertuzzi i Vancouver. Jag är nästan på väg att berätta bakgrunden till varför det som skedde här skedde. Men det finns inget som rättfärdigar det Todd Bertuzzi gjorde. Så därför så skiter jag i den delen och bara berättar om det brutala överfallet. Vi befinner oss i matchen. Steve Moore på väg i anfallsriktning. Blicken framåt. Todd Bertuzzi smyger upp bakom Steve Moore, suger tag i hans tröja lite sådär nätt bara för att komma lite närmare. Och när Steve Moore förväntar det som minst så sopar Todd Bertuzzi till honom med en rejäl högerkrok som träffar huvudet direkt. Det ser ut som Steve Moore blir medvetslös mer eller mindre vid smällen.
Todd Bertuzzi after Steve Moore. Grabs his shoulder, having a little chat with him, grabs his sweater, gives him a whack, and piling on is Andre Nikolishin, and everybody's into it. Now we get a line brawl.
Oh, Steve Moore's hurt. Really bad. Moore's head went into the ice.
And now they need a trainer on the ice in a hurry here. And the Vancouver trainer comes on quickly, and they need more than just the trainers. They're calling for medical help for Steve Moore.
Som om det här inte vore nog så väljer Todd Bertuzzi att följa med Steve Moore i fallet. Todd Bertuzzi, 100 kilo eller vad det nu kan vara för någonting, åker alltså på ryggen på Steve Moore, och när Steve Moore slår huvudet i isen så trycker han till med lite extra kraft så nackkotor flyger all världens väg. Alltså det är ett så osmakligt och äckligt påhopp från Todd Bertuzzi. Vi går vidare med nästa hockeyexempel. Nu pratar vi Marty McSorley, Boston Bruins spelaren, som gör någonting som är, ja, det är ruskigt fegt och det är ruskigt fult. Han vispar till med klubban upp i ansiktet på Donald Brashear. Vi befinner oss februari år 2000. Brashear har ingen möjlighet att försvara sig på något sätt. För det här slaget kommer snett bakifrån. Och det är dessutom riktat rätt mot tinningen.
Oh, McSorley slashed Brashear and caught him in the helmet. Wow. Donald Brashear is down. And maybe out.
Väl avvägt, och han vet precis vad han gör. Marty McSorley träffar Brashear i tinningen som trillar baklänges medvetslös innan han slår i isen, och när han slår i isen så blir en sån här whiplash effekt och hjälmen flyger av. Likadant där, ett vidrigt brutalt överfall, McSorley på Donald Brashear. Nu hoppar vi över till fotbollen, för den är minsann inte förskonad från brutala överfall den heller. Och vi beger oss tillbaka i tiden till 1982. Vi befinner oss i Spanien och det är VM-fotboll som spelas i Sevilla. Västtyskland möter Frankrike. Matchen slutar 3-3 och Tyskland vinner till slut på straffsparksläggning. Men av de som har sett den här matchen så är ingen som kommer ihåg en endaste målskytt från den där matchen. De kommer knappt ihåg resultatet, men alla kommer ihåg den för ett brutalt överfall. Det är Frankrike som anfaller, bollen in bakom den tyska backlinjen. Patrick Battiston, fransk anfallsspelare, sticker iväg i djupled, och nu är frågan, kommer Battiston att komma först till bollen eller kommer Schumacher att hinna ut och avvärja attacken? Battiston springer för allt vad han har för att nå den här bollen. Schumacher gör detsamma men kommer från eget straffområde. Battiston blir först till bollen, petar till den, och nu undrar man, kommer det här bli mål eller inte? Det visar sig att den går precis utanför, men det som händer därefter, det är det vidriga.
Bonne balle de Platini pour Battiston! À côté!
Aïe, 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 c'est pas vrai! C'est pas vrai!
Et encore une fois, Schumacher!
He looks in trouble here, Battiston. Let's have another look at this. Oh, he's caught by the... Oh, dear. Oh, horrible challenge by the goalkeeper Harald Schumacher.
Schumacher som med full fart och full kraft inte bara springer in i Battiston. Han hoppar in i duellen med Battiston. Battiston som är helt hjälplös när han precis har petat bollen ifrån sig. Vilket gör att Schumachers höft träffar Battiston i huvudet och han åker i backen och blir direkt helt medvetslös med armarna så här statiska äckligt sätt som man fattar att det här är riktigt, riktigt allvarligt. Det här blir varken frispark, det blir inte straff, det blir ingen utvisning, det blir ingen avstängning. Det enda det blir, det är en inspark till Schumacher. Och Schumacher själv står där när läkare håller på och cirklar och försöker få liv i Battiston och ta hand om honom och ser helt oberörd ut. Alltså det är så osmakligt att se Schumacher stå där som om ingenting har hänt. Brutalt överfall. Nästa fotbollsexempel. Nu snackar vi Roy Keane.
Haven't played a full 90 minutes after that incident, and that's the hard fact, and people can judge whatever they want. Obviously afterwards I found out, and he's already stated that in his book as well, that it was with intent, and he was seeking revenge and all those things, and I think that's a bit sad, you know, sad for football, and yeah, it was not good for me either at the time.
Alfinge Haaland. Haalands pappa med andra ord. Historien startade 1997 när Keane spelade för Nottingham Forest. Alfinge Haaland då spelar för Leeds. Offensiv duell för Keane, löpduell mellan honom och Haaland som går in i Leeds straffområde. In i det straffområdet utan att riktigt kollidera med varandra så faller Keane ihop. Han drar korsbandet. Men det vet inte Haaland om. Haaland tror nog att Keane försöker vinna en straff, något i den stilen. Ställer sig över Roy Keane och skriker någonting. Fake injury, något i den stilen. Och det skulle han inte ha gjort.
There are frustrations here for Manchester United in the mood really before the game and the difficulty of the game. And David Ellery and Roy Keane meet again. Oh, he sent him off again.
Är det nästan 4 år senare i ett Manchester derby. Roy Keane, kapten för Manchester United, Alfinge Haaland, mittfältspelare för Manchester City. Slutminuterna av matchen, United är på väg att vinna den, så får Keane sitt läge, det han har väntat flera år på. Då sätter Keane in en våldsam tackling, stämpling i knähöjd på Haaland. Haaland som tur är inte har fötterna i backen, för då hade det där knän och allt möjligt rykt i det där läget. Men han flyger ju och gör en saltomortal mer eller mindre i luften. Solklart rött kort. Keane bara plockar av sig kaptensbindeln, går av planen, jobb done ungefär. Det här har han gått och väntat på flera år. Också ett läskigt och vidrigt överfall. Jag skulle vilja summera på det här sättet. Överfall är vidriga, de är fega, de är respektlösa och de är helt emot sportens regler och sportens anda. Det minsta man kan önska sig är att straffen för de som gör överfallen minst motsvarar den skada som offren får. Men tyvärr blir det sällan så. För Steve Moore tog karriären slut. För Lennart Norberg och Battiston så är återkommande huvudvärk ett faktum och så kommer det vara livet ut. Nej, överfall hör inte hemma inom idrotten. Brutala överfall hör inte hemma någonstans.
Har Göteborg ytterligare en möjlighet? Vad är det frågan om? Jovanovic, vad är det för spel? Rött kort. Det är alldeles illrött. Det är mycket adrenalin och det händer mycket. Men det, nej, så där får det inte se ut. Oj.
Ja, vilka talande, slående exempel från dig, Jens, det här med också hur de olika attackerna på idrottsplanen har slutat så olika när det gäller just repressalier. Allt ifrån saker som stannat på planen till domar i det civila rättssystemet, som Peter Wallina som du tog upp. Han blev väl dömd i tingsrätten och sen friad i hovrätten. Eller bara för några år sedan Röglebacken André Duvaux som ju svingade sin klubba. Det var en jättegrej då mot en Västeråsspelare under en kvalmatch. Det var ju på uppvärmningen. Han fick sparken då från Rögle och anhölls i sin frånvaro. Men sen lades den förundersökningen ner när han stack till Kanada. Och sen har vi då det motsatta då med Schumacher som helt enkelt bara kan göra sin inspark sen då direkt efter den där attacken mot Battiston utan ens någon bestraffning på planen.
Ja, och vilka stories, vilka händelser, vilka berättelser, vilka överfall. Tack Jens för att du får
sprider
komma
olycka.
Ja, verkligen. Du får oss att komma ihåg den här skiten. Men alltså, ibland kan vi säga om våra olycksbombningar att det finns en stänk, en gnutta eller kanske mera utav kärlek i det också. Man kan säga det är dubbelt på något sätt. Det kan ju vara så. Men det här var ju verkligen en sån enkelspårig.
Totalmörker. Mm.
Överfall leder till rätt ofta men för livet. Mm. Så för de som har drabbats så är det livet ut.
Men jag tycker ändå det är intressant att fundera kring hur kommer det sig att sådana elitidrottare på högsta nivå kan få sådana enorma urspårningar? Mm. Vad är det som händer i hjärnan? Vad är det som gör att det kan gå så illa? Det tycker jag ändå är liksom någonting att reflektera över. Jag har själv inte svaret, men det är värt att reflektera över att det kan gå så långt. Okej, att man kan göra någon ful eftersläng lite grann, att man blir lite sur, men att det är såna enorma så att man gör grejer så att man stänger andra spelares karriärer mer eller mindre.
Och då tycker jag att det är en intressant diskussion att ta upp det du säger här på slutet, Jens, nämligen att avstängningen borde vara lika lång som konsekvensen av deras handlande i rehabilitering för den utsatte. Och det är ju en tanke. Det är ju en tanke värd att diskutera, tycker jag. Nej, det var...
Ja, dystert. Nu blir vi gladare, för nu ska vi dra en kärlekslapp.
Jag ser en kärlekspåse framför mig.
Vill ni ha olycka och kärlek samlat ifrån Jens Fjällström en gång till den här veckan? Så är det vår måndagsbombning. Varje måndag så kommer vi ju till repriserade kärleksbombningar. Separerade från våra tidigare. Och det är Anna Holmlund. Mm. Som du berättade så fint om. Den är inte så lång, den här kärleksbombningen. Men den är bra. Det är riktigt bra det du berättar med sån känsla som du gör. Olyckan för 7 år sedan. Hon hamnade i koma. Hjärnskadan. Det är bara att höra hur hon låter på intervjuer nu. Och vad som har hänt med henne på grund av det här. Men samtidigt kraften, urkraften. När hon pratar om vägen fram och hon håller på med föreläsningar och så nu. Och hon har ju sagt det också så fint. Jag ska nu bli världsmästare i rehabilitering.
Ja, rätt inställning.
Otroligt starkt mentalt.
Beundransvärt att kunna flytta fokus till det som är möjligt.
Mm.
Och det är en enorm resa som hon befinner sig i och har gått igenom. Det alla kramar och varma hjärtan till Anna Holmlund.
Mm. Ska jag dra en lapp nu? Eller har du mer på gång, Lasse, innan vi har oss på
vi blandar ju lite från olycka till kärlek. Vi är ju den övergången och jag vill, innan du drar lappen där, eller ni drar den sinsemellan där, ni befinner er i Malmö. Men
det är fint här i Malmö.
Jag vill chippa in lite kärlekskänsla här dessförinnan faktiskt. Jag såg här förleden en intervju, Leo Karlsson, hockeylira, den unga killen som är från Örebro.
Supertalangen, ett lite överanvänt ord, men gäller honom.
Han lämnade Örebro Hockey och gick för att lira med Anaheim den här säsongen. Det är andra gången vi nämner Anaheim Mighty Ducks förresten i den här sändningen. Och det är bara stora lirare. Scott Niedermayer var första gången. Ja, och nu Leo Karlsson. Men han gör en intervju här med ett nordamerikanskt bolag. Och jag vill att ni lyssnar på den så ska vi få samtala kring det här sen. Lyssna.
Leo, we wish this came on a win, but we want to highlight this memorable moment for you. Your first career hat trick. How did that feel?
Felt good. Obviously, as I said in the loss, but feels great, of course, and away for hat trick.
And two on the power play. Two also coming with some great chemistry you're building with Alex Killorn. Are those two areas that you're excited to build on?
Yeah, I mean, as told you after the second period, we have. we have some chemistry, and I know with the Torterra as well. So we just be on that.
Looking ahead to Sunday, what areas of your team's game do you want to clean up?
Turnovers, I think it's the main thing right now. Not give the other teams some chances, and just being not so sloppy with the puck as well.
Ja, vi vet ju som följde Leo Carlsson i Sverige och att han stammar ju. Och det är såklart en situation för honom som genom hans liv, jag har inte pratat med honom om det här, men jag tänker på människor som stammar och ska uppträda i offentligheten. Eller som ska ställa sig upp och tala inför en skolklass eller en arbetsgrupp eller vad som helst. Vilken oerhörd påfrestning det är mentalt att veta att jag har problem att uttrycka mig. Jag kommer inte kunna prata i det som jag egentligen vill, för jag stammar. Jag tycker det är så otroligt viktigt att Leo Carlsson, jag vet att han är privilegierad, jag vet att det är fina villkor när du spelar hockey, jag vet att han kommer tjäna mycket, jag vet allt det där. Men ändå att han tar offentligheten tillsammans med sitt sätt att uttrycka sig, tillsammans med att han stammar. För jag tror det betyder så jädra mycket för andra att se att det finns de som är i stor offentlighet och som tar stamningen med sig liksom och inte gör någon grej utav det. Och inte hon som intervjuar heller. Det är liksom ingen, och det gör vi ju inte heller när vi pratar med någon som stammar. Jag tycker Leo Carlsson går före och blir ett föredöme på ett sätt för mig som gör att jag vill chippa in en kärlekstanke till det sätt Leo Carlsson jobbar vidare.
Verkligen. Då tycker jag vi kan addera ett hjärta efter Leo Carlsson, och så säger han efter det hjärtat, så kan vi säga Ken Sema.
Just det.
Landslagsspelare i fotboll som blev väldigt uppmärksammad efter att han hade gjort mål för Watford och ställde upp framför intervjumikrofonen och berättade om det med sin stamning närvarande. Och likadant där, hur viktigt det är att stamningen inte ska hålla dig tillbaka på något sätt. Mm. Vare sig som din idrottsutövare eller ditt sätt att vara i sammanhang och presskonferenser och intervjuer, och att våga och visa att det går.
Och samtidigt all förståelse för dem som inte vill. Mm. Ja. Och som tycker att det är obehagligt. Men det är klart att det sticker ut när man ställer upp på det sättet. Och det var ju så även så att Jan Boklöv, han är en av dem man tänker på också. Mm. Som verkligen. Vi har pratat om vid flera tillfällen i sporten. Verkligen. Även han ställde ju upp på intervjuet trots att det var en väldigt tydligt stammande från honom.
Mm. Fint att du lyfter det, Lasse.
Ja, verkligen. Jan Boklöv förresten, det kom bara upp ett avsnittsnummer, så det gör ju det ibland bara. Jag har ju någon skruvlös. Det var avsnitt 366, då kärleksbombade vi pionjärer. Och han var ju verkligen en sån.
Ja, det får man då. V-stilen.
Så där hör vi snack med Boklöv.
Jag låg på soffan också och försökte köra med den där. Det dök upp avsnittsnummer bara, men jag kom inte på någonting.
Ja, visst, jag trodde du låg bara i soffan och försökte köra V-stilen.
Ja, visst. Vi kämpar på.
Okej, då ska vi se. Jens, du får dra en lapp här då. Ifrån kärlekspåsen. Olyckspåsen fick inte ens komma hit till Malmö.
Den fick inte ens vara med på resan.
Nej, det blir lite tufft med en olycka till.
Det är ändå bra att jag lägger ner kärlekspåsen högst upp i min allsvenska packning inför guldfinalen.
Den här lappen ser sliten ut. Den här har varit med länge.
En annan frossnat.
Ja, det är inte helt fel stad som man vecklar ut den här lappen i. Vi pratar ishockey. Vi pratar en målvakt.
Ja, men då måste det ju vara Pekka.
Pekka Lindmark. Det stämmer. Pekka Lindmark.
Tänk att du kan veckla ut den lappen i Malmö och säga Pekka Lindmark. Och det omgående också studsar upp Kiruna. Eftersom han var därifrån. Så hela riket ryms in i en enda kärlekslapp. Det är väl så det ska vara i november.
Och Färjestad, mitt i där också.
Och Timrå. Ja, det spelade han också. Jag tror runt 81 där då, vi pratade med Göteborgs VM här i introt.
Aha.
Då spelade han i Timrå.
Okay.
Och sen gick han ju vidare till Färjestad och sen till Malmö. Så han blev ju svensk mästare både i Färjestad och i Malmö. Och det var det vi pratade om här i veckan, Lasse, det här med Persson Nilsson och den här beramade presskonferensen. När Pekka Lindmark dök upp där, alltså målvakternas målvakt, efter VM 87 och han var guldmålvakt, så blev han värvad till Malmö IF alltså. Ja, men vad kul med Pekka Lindmark nästa vecka. Och tack alla som hört av sig den här veckan kring allt möjligt via våra sociala medier. Vi finns på Facebook, på Twitter, på Instagram. Lennart Skott, Jörgen Eksvärd, Håkan Håkan Ottosson, Åsa Johansson, Rickard Ljung till vårt intro. Och också Johan Thomsson som skickar in det här. Den 27 i fjärde, alltså 4-27, så säger man ju det på engelska. Man vänder på datumet där, 9-11, ja. 4-27. Det är så han tänker, det är kreativt.
Kreativ.
1908 så invigdes sommar-OS i London som höll på till 31 oktober. Alltså, det höll alltså på ett halvår. Ja. Hur kan OS hålla på ett halvår? De letar
väl efter någon maratonlöpare eller något, man vet ju aldrig.
Alltså det här måste jag kolla på, jag har dålig koll på det här faktiskt. Måste in och botanisera i London OS 1908. Det är ju alltså de olympiska spelen som är innan Sverige får sitt hittills enda, om vi bortser från de här ryttarspelen som var på 50-talet. Men Sverige får sitt enda OS, solskensolympiaden, ja, på Stockholms stadion. Frågan är om det kan bli ett OS till på svensk mark.
Ja, det är bra när vi... Innan vi landar ska vi bara nämna det att regeringen har ju uttryckt stöd för att gå vidare med OS-ansökan för vinter-OS 2030. Och det är ju ett helt avgörande kort för att Sveriges olympiska kommitté ska kunna fortsätta sitt arbete med och närma sig internationella olympiska kommittén och säga att Sverige kommer söka. Då har ju faktiskt regeringen sagt ja. Kommunerna som kopplar till Falun och Åre sagt ja. Och då väntar vi ju bara på kommunerna i 08-området som ska ta hand om en hel del arenaidrotter, att de ska säga ja också. Så att det närmar sig ju för Åsa Edlund Jönsson och övriga på SOK att kunna gå fram till SOK och säga att vi vill verkligen ha det här. Schweiz är motståndare, det vet vi alldeles uppenbart, och nästa sommar kommer besked.
Mm. Förhoppningarna finns kvar. Slutmusiken. Vänta nu, var inte det där förra veckan? Ja, och det är en lyssnare som hörde av sig om detta, nämligen Jakob Bratt. Ni avslutade ju förra avsnittet med Let's Go, de klassiska klappningarna. Dysch, 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 dysch. Och jag skrek, Tranås!
Ja, det var otroligt överraskande.
Och då högg han ju direkt som en kobra, Jakob. Varför inte köra Tranås AIFs hockeylåt, Taif-låten med bandet Happy Tape? Drygt 50 sekunder in i låten, precis före refrängen, kommer klappen för att sedan rusa in i refrängen. Hela hallen sjunger AIF, hela hallen sjunger när Taif gör mål igen. Ja, vi får höra på den om en stund där. Många hoppas ju nu, ja, vi får se hur många det är, men ja, att Tranås har något bra på gång igen som ett topplag i Hockeyettan Västra. Det vore underbart om man kan få uppleva Tranås AIF i Allsvenskan igen, som det var i början av 2000-talet, alltså i Hockeyallsvenskan igen. Men annars sidan så var ju Lasse inne på att vi ska köra Malmöhymnen. Men det känns skevt, för Hammarby vill bli svenska mästare också. Vi har ju kört Malmöhymnen tidigare. Så är det okej, alla MFF-are där ute, även Hammarby-supporter, att vi slutar med Tranås?
Ja, ingen som misstycker.
Låt mig förtydliga. Det var en retorisk fråga jag ställde förra veckan. För jag sa att vi skulle avsluta okay. Det här med den. Därför att jag var ute efter vilket av de här båda lagen hanterar den här uppkomna situationen så som vinnare. Sen fattar jag också att det blir mängder diskussioner fram och tillbaka om domslut eller enskilda saker, hur man påverkas av långt avbrott och vad det nu är för någonting. Och jag fattar också att vi har skäl att hylla Hammarby.
Så du fattar också att vi måste avsluta med Tranås.
Nej, men jag tycker att du presenterar en diplomatiskt väl fungerande lösning. Tranås!
Tranås löser allt.
Nu kör vi. Till ja. Tranås.
Vi hörs igen om en vecka.
Tack för idag.
Tack för att ni är med oss där ute. Hej då!
Hej då!
Hela hallen sjunger time.
bästa laget, inget snack om det. Hela hallen sjunger för vårat AIF. Hela hallen hejar fram vår Kai, för Kai, för bäst.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.